Då drar vi igång då, dagens avsnitt av podden om kyrkans kulturarv. Det är jag som vanligt, Anneli Tollerå, som jobbar som kommunikatör i Svenska kyrkan i Norrköping, som leder diskussionen. Och med oss har vi Martin Källgren.
Tackar.
Välkommen. Det är en stor glädje att du kunde komma hit.
Ja.
Ja. Vi börjar väl med att bena ut, vem är du och vad gör du?
Ja, jag är historiker. Har varit verksam i Uppsala, Lund och Stockholm och Malmö. Och just nu så jobbar jag med ett projekt i Svenska kyrkan där man ska inventera boksamlingar. De äldre boksamlingarna, vad finns i kyrkorna och vad behöver bevaras? Och
precis, är det... Om jag förstått det rätt, är det just i Linköpings stift som
det
du
har stift, ja.
Det här projektet?
Så det är Östergötland, norra Småland.
Mm. Men det kom en liten nyhet i Stiftsnytt som är ett litet e-brev kan man säga som kommer ut till oss kyrkisar. Och då ser jag här att du har fått ett pris, jag tänkte bara fråga om det.
Ja, ja.
Som tilldelades Vasamuseets vänner.
Just 2014.
Mm. Vad var det för pris?
Jag fick pris för min avhandling. Som, den var inte dagsfärsk då, men tydligen så tyckte juryn att det var den bästa avhandlingen det året för alltså vad som är sitt vänner, de är ju intresserade av 1600-talet naturligtvis, tidigt 1600-tal. Och tiden kring Vasa och samhällslivet kring i Sverige under stormaktstiden.
Mm.
Och då hade jag skrivit en avhandling som de tydligen tyckte var bra. Mm. Som handlar om astrologi i Sverige på 1500- och 1600-talet.
Mm. Precis, för jag har noterat här din doktorsavhandling. Den kom ju ut 2011.
Yeah.
Och ska vi se om jag kan läsa titeln här, för den är ju lång. Taming the Prophets, Astrology, Orthodoxy and the Word of God in the Early Modern Sweden. Yeah, det var din avhandling.
Det var min avhandling.
Så du är en väldigt bred historiker kan man säga, med ett brett intresse.
Ja, det, alltså några skulle nog tycka att det är ganska smalt. Jag vet inte. Det är ganska brett. Det är historiskt, kyrkohistoriskt och rätt så mycket kulturhistoria i det där.
För när man tänker smalt, då tänker jag det här projektet du håller på med nu ja. då är det ju böckerna,
ja, just det.
Och det är kyrkoarkiven du går igenom. Men du som person som har fått den uppgiften, när jag tittar på vad du gör så är det ju brett om man jämför.
Ja, okej, du tänker så. Mm. Ja, fast jag håller nog inte riktigt med dig där. Därför att det här med böckerna, det är inte smalt. Det är definitivt inte smalt. Det är snarast väldigt brett. När jag kryper på kyrkvindarna så hittar man ju böcker från 1500-talet och fram till trycksaker från 1900-talet och sådär. Och det täcker ju väldigt många områden. Man tror att det ska vara... Man tror att det ska vara kyrkböcker och handböcker och liturgiska böcker och gamla predikosamlingar. Det är klart att det är sånt också. Väldigt mycket sånt. Men det är ju mycket offentligt tryck och det finns en hel del annat också. Naturvetenskap och medicin och sånt.
Just det. Ja, du har en blogg också.
Ja.
Och den heter Biblioteca Rediviva.
Ja.
Vad betyder det?
Det återuppståndna biblioteket betyder det.
Ja, just det. Och latin då såklart.
Ja. Mm. Vill du veta bakgrunden?
Ja, gärna.
Nej, det är så här att jag hade när jag doktorerade och hade tid. Man tänker när man doktorerar, jag är så upptagen hela tiden. Jag jobbar och jobbar och jobbar. Men sen när man kommer ut och ska börja undervisa eller forska på universitetet och är klar med avhandlingen, då inser man att man jobbade inte alls lika mycket när man doktorerade. Nå, i vilket fall, då hade jag tid över och då hade jag en egen blogg som jag kallade för Biblioteket i Amaurot. Och Amaurot, för den som inte läst Thomas More, det är alltså huvudstaden i Utopia. Och den här bloggen, den hade jag ända fram tills dess att jag blev pappa först och sen blev klar med avhandlingen, och efter det fanns det liksom inte tid till det. Så då tänkte jag att men det här projektet, det är så pass intressant att det kan finnas poänger att lägga ut fynd och sånt där jag gör, och då är bloggformen ganska, ganska bra. Så då tänkte jag att inom ramen för det, när jag inte har så mycket kvällsjobb och rätta tentor och måste planera föreläsningar hela tiden, så har jag istället möjlighet att då och då skriva lite blogginlägg. Och då tänkte jag att den gamla bloggen finns ju kvar, man kan gå in och läsa på den, men jag ville liksom inte börja om på den bloggen, utan jag ville börja någonting nytt, och då blir det då det återuppståndna biblioteket. Det finns ett problem här. Och det är att universitetsbiblioteket i Uppsala heter ju Carolina Rediviva. Mm-hmm. Så att om man slår på Biblioteca Rediviva i Google, så kommer man inte till min blogg, utan man kommer till universitetsbiblioteket i Uppsala.
Ja, men man vill ju hitta rätt blogg, ja, det är klart. Ja. Men vi kan ju säga webbadressen här. Biblioteca Rediviva i ett ord. Och teka med TH.
Ja.
.blogspot.se.
Ja.
Och där kan man följa dig, och där skriver du ju just nu om det projektet, det specifika projektet.
Just.
Och jag har tittat lite grann på den här bloggen, och jag drog ut lite glimtar. Det första blogginlägget jag läste, det var att du hade varit i en kyrka i norra Östergötland någonstans. Och så hade du hittat någon bok, men vad som var speciellt med den boken, det var att du hade hittat lite nästan klotter eller barnteckningar i den boken. Kan du inte berätta lite grann om, nu sitter vi här med ett papper framför oss som jag har dragit ut, och det är två barnteckningar. En på en kvinna med en väldigt vacker klänning, ser ut som en prinsessa, och med krona på, ungefär så som barn faktiskt fortfarande ritar.
Ja,
prinsessor. Och sen en ytterligare en teckning som ser ut som en officer eller militär med många flotta knappar på rocken. Och,
ja.
Vad tänkte du när du hittade de här?
Ja, det var ju lite oväntat. Det är ju det är ett teologiskt verk det här är frågan om. Det är en uppbyggelselitteratur från 1600-1700-talet som då gavs ut i Norrköping 1720-30-talet. Och det är Christian Skrivers själaskatt. Och ifall man är bekant med kyrkliga bibliotek, så hittar man de här precis överallt. De ingår i kyrkoherdarnas standardbibliotek. Det är någonting som de ska ha.
Mm, så det är vanlig bok som du...
Ja, de finns över. Och de gavs ut igen på 1800-talet, så att de var väldigt populära. I den här samlade ihop dem och kollade vilka delar finns. Och så kom jag till registret då, som gavs ut 1730 i Norrköping. Och så tittar man... Man ska ju titta på hur ser bandet ut, hur ser försättsbladet och titelbladet ut, så att man liksom kan identifiera böckerna. Och då på försättsbladet så är det någon som har ritat de här teckningarna i början och i slutet av den här boken.
Vem tror du det är som kan ha ritat?
Oj, det kan man ju inte veta. Men det är något barn, jag skulle tro en flicka. Mina fördomar säger mig att det här är en flickas motivval. Och först tänkte jag att det är en drottning och en kung. Men sen insåg jag att det är det nog inte, utan det är nog snarare en kronbrud och en officer som hon kanske ska gifta sig med, tänkte jag. Det är brudgummen.
Någon som drömmer om bröllop.
Ja, någonting sånt där. Jag skulle väl gissa att hon 10-12 års ålder, någonting sånt där kan det vara. Så det är bläckteckningar som den här flickan har haft. Och jag skulle säga att det är mellan 1760-1790 någonstans där.
Är det vanligt att man hittar teckningar och noteringar och sådär vid sidan i böcker?
Teckningar är inte så vanligt. Det är till och med ganska ovanligt. Men noteringar finns det ju nästan alltid. Ofta är det ju rätt odramatiskt. Denna bok tillhör Skedevi kyrka eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen så står det oftast när den är inköpt eller när man fått den, och ibland priset, vad den kostar. Men i rätt många böcker kan man hitta anteckningar som är lite mer fullödiga än så. Kommer vi in på 1800-talet och hittar de här familjebiblarna och psalmböcker som folk har haft hemma och sen skänkt till kyrkan, så finns det ju jättemycket familjeanteckningar i dem. Man skriver, jag har ägt den här, och sen så skriver man sin släkthistoria och sina barn och och liknande.
På sätt och vis så känner jag att det är nästan det här man vill leta efter. Yeah, det är nästan mer intressant än själva innehållet i boken.
Jo det är det. Uh-huh. Och det visar ju att det här med böcker, det är ju anteckningarna. Jag brukar säga att anteckningarna gör böckerna till levande material. För när de bara står i en bokhylla och ingen bryr sig om innehållet eller läser de här gamla författningssamlingarna eller vad det nu är för någonting, det säger någonting om vad som intresserade och vad som ansågs vara viktigt förr i tiden. Och samlingarna är intressanta i sig naturligtvis. Men just när man kommer till anteckningar, då kan man ju se hur man har använt böckerna och hur man har förstått dem och hur man har tänkt kring dem. Och att de är bruksföremål.
Blir det mer och mer anteckningar i dem? Jag menar under 1600- och 1700-tal så var ju boken så otroligt värdefull och väldigt dyr. Och så blir den ju naturligtvis lite billigare och lite vanligare och in på 1800-talet. Ser du det? Eller?
Nej, det man ser det är ju att vanligt folk börjar få möjlighet att ha böcker. Och att de bevaras i större utsträckning än tidigare. Och det gör ju att man kan skriva. Men tittar man på 1500-1600-talet så är de ofta fulla med olika noteringar, marginalanteckningar och sådär. De har ju använts, så att säga. Och man har skrivit till.
Jag förstår att du vill beskriva det här som någonting brett och inte alls smalt. Och du har ett annat blogginlägg som jag tycker pekar på det. Och som du är väldigt duktig på. Och det blogginlägget heter Arkeologi bland bokhyllorna. Och där beskriver ju du det här med att det är kontexten. Du tittar ju inte bara på vad det är för böcker och sen värdesätter eller ta beslut om hur de ska förvaras eller vart de ska. Utan du tittar ju på, du beskriver att du tittar på i vilken bokhylla de står. Ja, i vilket hus och i vilken del av Östergötland eller Sverige. Vilka personer som har funnits runt. Ja, så att det blir någon slags kulturhistorisk kontext du tittar på hela tiden. Du har ju den historiska kunskapen, vilka kulturfigurer, vilka kyrkopersoner som fanns, vilka författare och allting har du ju koll på.
Ja, just det. Ska jag säga något klokt om det?
Ja, det kan du göra. Det kan vara läge.
Ja, själva blogginlägget rör ju en kyrka som inte hade några böcker i princip. Det var helt tomt nästan. Det var kyrkbibeln och psalmböcker.
Liksom, på Vikbolandet var det, hur någon av kyrkorna där.
Ja. Men så jag hade varit i sakristian, hade varit i kyrksalen och sen gick vi upp i kyrktornet, jag och vaktmästaren, och kollade, och där stod ett gammalt bokskåp, och när man ser de här gamla bokskåpen på kyrkvindarna, då tänker man, ja, det är författningssamlingar, det är liksom lagar och förordningar
som det ska är det stå vanligaste där. Ja, som du alltid liksom hittar
hyllmeter efter hyllmeter efter hyllmeter som ingen har rört sedan det kom till kyrkan nästan. Men sen när jag öppnar det här så det är det alldeles tomt. Det finns nästan ingenting i det här skåpet. Utom ett antal gamla amerikanska uppslagsverk. De kommer från USA.
Känns de lite malplacerade i en kyrka då?
De känns väldigt malplacerade, gör de.
Det talar i sig kanske att det inte finns några böcker också.
Ja, hur tänker du då?
Nej, jag tänker att man har en historia. Man kan försöka ta reda på och bena i en historia hur de har flyttats och vart de finns nu. Och sådär. Vem som har gjort det och av vilken anledning.
Ja, och varför det hamnat här och varför kyrkan tar hand om det, så att säga. Om det har skänkts eller någonting sånt där. Och vill man, det har ju inte jag tid med att göra i mitt projekt. Men har man tid så skulle man ju kunna bena ut det, kolla i inventarieförteckningar och kolla när sånt här kan ha kommit in eller det har skänkts och sådär. Men de har i alla fall tillhört en Axel Eberstein, de här böckerna. Det finns så mycket bra sidor på nätet nu med släktforskning och sådär. Så jag googlade på namnet och hittade en trolig kandidat som flyttade till USA på 1890-talet. Och som dog rätt tidigt, 1802 tror jag det var. Och som nog är den här personen.
Och Ebersteinska skolan tänker jag på. Det är ju en släkt som inte är obekant här i Östergötland. Ja, nej, men det är spännande. Men det pekar i alla fall, blogginlägget pekar ju så mycket på det här, den här rika kontexten du tittar på runt böckerna. Mm. Kan du inte berätta någonting då? Du gör ju upptäckter hela tiden såklart när du tittar. Kan du inte berätta om några upptäckter som har varit lite speciella?
Jo, det kan jag göra. Fast man måste komma ihåg, det krävs en liten diskussion. Därför att...
Vi har fortfarande lite tid kvar. Så
nej, därför att en del av de här böckerna har ju också ett ekonomiskt värde. Och det gör att de kan bli intressanta för folk som inte är så skrupelfria. Eller som är skrupelfria. Så att man ska inte tala om var de finns och exakt var de står. Men jag kan ju nämna en väldigt speciell volym som jag hittade i ett kyrkoarkiv. Det var 1571 års kyrkoordning som i sig är ganska ovanlig. Den finns och förekommer, men jag har bara sett den i ett exemplar. Det är det här då, från 1571. Och den har alltså köpts av någon. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han kommer från Småland. Smålandensis kallar han sig. Mikaelis, någonting sånt tror jag. Och jag har letat efter honom i hedaminerna, men jag kan inte hitta honom någonstans, vare sig i Växjö eller i Linköpings stift. Men en småländsk präst, eller åtminstone teolog, student, som har köpt den här och bundit in den. Men när han bundit in den så har han gjort det tillsammans med ett antal blanka sidor. Och där har han alltså fört egna anteckningar, egna resonemang och utläggningar med utläggningar kring Matteus evangeliets juldel, alltså Kristi födelse och barnamorden i Betlehem och sådär. Så han tar texten på svenska och sen gör han en genomgång av den på latin då. Och som är ganska lång. Och efter det kommer en hagiografi kan man säga, alltså helgonberättelser om apostlarna, de 12 apostlarna och ärkeänglarna tror jag det. Mm-hmm. På latin också. Och så efter det gör han en genomgång av patriarker, profeter och kyrkofäder samt kyrkolärare. Så han går igenom hela kyrkohistorien, teologer och liknande från Adam är det väl, ända fram till sin egen tid.
Han kanske var en författaraspirant. Eller?
Ja, men det intressanta med det här är att man får ju en idé om hur tänker en präst i Sverige slutet av 1500. Han skriver sitt namn 1594 tror jag det.
Och vad var viktigt för honom? Liksom?
Vad var viktigt för honom och vilka tar han med i den här listan? Man tänker att reformationen kommer, då ska man göra rent hus med hela det katolska arvet. Men här är det liksom alla de stora teologerna, ända fram till Thomas Aquinas och de stora skolastikerna. Och sen kommer brottet på 1400-talet. Då lyfter han in Jan Hus som var reformator i Tjeckien, eller i Böhmen. Jan Hus, Martin Luther, Philip Melanchthon, och den sista han tar upp är den tyske teologen Johannes Brentz, som annars är rätt okänd. Mm-hmm. Men han var tydligen stor i Sverige runt sekelskiftet 1600.
Mm. Har du tittat på vad han skrev om de här? Har du satt dig in lite grann i hans texter eller har du inte haft tid med det?
Nej, det finns ju inte tid till det. Mm. Utan man gör en liksom samlad bedömning. Man ser... Sammanställningen är ju intressant i sig.
Mm.
Sen exakt vad han skriver kanske inte är det allra, allra mest intressanta. Men det är en av de här... Och det spännande är ju att den här boken har ju funnits i kyrkans ägo. Man har ställt ut den till och med och visat den. Liksom, ja, här är 1571 års kyrko. Men man har inte tittat på anteckningarna överhuvudtaget.
Det har väl kanske inte funnits kunskapen? Hur är det med kunskapen i kyrkorna bland vanliga kyrkoanställda som går omkring bland de här böckerna varje dag?
Vågar jag säga det?
Ja, men jag tänker att det kan vara lärorikt.
Ja, jo. Nej, kunskapsnivån är inte särskilt hög. Om man ska uttrycka det milt, därför att folk har ingen aning. Mm. Vad det är för någonting.
Vilken tur att du kommer in och tittar på arkiven. Finns det mycket böcker sådär? Eller hur ser det ut?
Ja, det gör det. Mm. Det finns massvis. Och det är väl också en del av problemet att man vet inte vad det är för någonting. Mm. Och man vågar inte röra det, för man tänker att det kan vara gammalt. Vi kan inte slänga det här.
Eller ännu värre, tvärtom.
Att man slänger det som är värdefullt. Ja, det kan ju förekomma det också. Mm. Och framförallt att man låter det ligga på kyrkvindar där det förstörs och inte bevaras.
Nej, precis. Det finns väl kanske fukt och dåliga förhållanden där böckerna står ibland. Vad gör du för bedömning? Ska de här böckerna stå kvar i församlingarna då? Eller?
Ja, alltså utgångspunkten är ju att de ska finnas kvar i kyrkorna eller i församling. Det är församlingens egendom och det är församlingens ansvar att det ska bevaras. Men sen kan man ju fundera över om en del kanske borde flytta någon annanstans till något forskningsbibliotek eller något liknande.
Mm. Eller kan man göra insatser om i församlingarna eller i de lokalerna som man kanske konserverar eller liksom, ja, inte vet jag, sätter upp några specialskåp eller?
Ja, det kan man göra. Det kan man göra, men sånt kostar.
Ja, det gör det.
Kostar. Konservering är ju jättedyrt. Så att ur ett kommersiellt tänkande så lönar det sig ju nästan aldrig att konservera, därför att konserveringen kostar mer än vad boken är värd. Men det är väl det bästa om man kan skaffa sig ordentliga skåp. Och sen är det problemet att böckerna ska ju bevaras, och egentligen förvaras de bäst i bokhyllor och inte i skåp.
Mm.
Men man måste ta in säkerhetsaspekten också när det gäller det mer dyrbara materialet, så att säga.
Har du gjort några andra upptäckter då?
Ja, jo, det man gör det, att säga. Det här med okunskapen, att man vet inte vad som finns i samlingarna. Det var ju ett exempel som jag upptäckte rätt nyligen. En kyrka där det var sagt att vi har inte mycket böcker. Det finns nästan ingenting. Så jag var inne i arkivet och tittade. Där hade de. Jag undrar om de inte hade skrivit själskattar också. Men det finns en sån här bibelkommentarutgåva som biskopen i Åbo och hans son och hans sonson satt och redigerade från slutet av 1600-talet och fram till mitten av 1700-talet är det. Geseliernas bibelverk talar man om. Så det är sex volymer, oftast i tre band. Och de här finns överallt och man känner igen dem. Och de fanns där då. Så jag tänkte, ja, men det är väl ungefär som det brukar vara. Liksom, att det är inte så mycket böcker, men vi kollar väl. Men så sa de, ja, men det finns lite böcker i kyrkan också. Så vi går till kyrkan och då har de då ett rum som ligger parallellt med sakristian. Som används som allmän avskälpningsplats för allsköns vaktmästerisaker. Och sen så finns det då skåp. Höga skåp längst upp under taket där de då har lagt in böckerna. Mm. Och det är, när jag tittar där så är det alltså en förfärlig oreda. Mm. Det är liksom
bråtesrummet,
det är bråtesrum. Ja. Och böckerna ligger i högar och de ramlar omkull kring varandra och de är kringslängda. Och när man tittar in så ser man, ja, men det är författningssamlingar, kungörelser och olika skrivelser. Och sen så handböckerna från 1800-talet och framåt. Så jag hittade några äldre handböcker också, 1693 års handbok och så. Men så upptäcker jag att här ligger alltså en stor, under massa böcker, det är en stor volym. Foliant, säger man i dagligt tal. Mm-hmm. Och jag ser, men det här är ju ett 1500-talsband. Det här ska inte ligga där. Mm. Man känner igen på att de är väldigt dekorerade. Mm. Det är helt läderband och sen så är det blindstämplar då över hela bandet. Oftast med en bild i mitten och sen är det dekor runt omkring de här.
Mm.
Så tänker jag, det här ska inte ligga här, tänker jag, och jag tar ner den och titta på den. Och då är det alltså en det är fjärdedelen av en utgåva av Luthers samlade verk på latin som gavs ut i Jena i slutet av 1500-talet. Så att den är tryckt 1570, vill jag minnas. Så det är inte hela verket, utan bara en volym i det. Men det är väldigt välbevarat. Det är tjusigt band, som sagt. Det enda felet är att spännena saknas, så man kan inte stänga den helt då.
Mm. Är den ovanlig att hitta alltså?
Ja, jag har aldrig sett den tidigare.
Vet du hur många exemplar som
ingen aning, finns i? Ingen aning. Men den är tryckt i Tyskland och bunden i Tyskland med största sannolikhet. Och sen har någon fört den till Sverige. Men, och det är ju häftigt i sig. Men sen när jag öppnar den här så är det ju fullt med anteckningar på försättsbladet och titelbladet.
En till författaraspirant kanske?
Ja, en präst som då beskriver den här boken och hur han skänker det till sin gamla hemförsamling, för han har varit präst på ett annat ställe. Och sen så skänker han det här då till den här kyrkan. 1658 är det han gör. Och då beskriver han att han skänker den här boken till kyrkans väl och ve, och han beskriver bandet just att det är så vackert och det kommer så som det kom direkt ifrån boktryckaren, eller från bokbindaren säger han. Så han beskriver bandet. Och sen så beskriver han hur det här ska tas emot i kyrkan. Han kan själv inte komma därför att han är gammal och sjuklig och blind. Blind är han kanske, men han ser dåligt i alla fall. Och hur det ska tas emot i gudstjänsten, och den ska bevaras då i kyrkans ägo till evärdelig tid för kyrkans from. Men på titelbladet så har han sen fört lite självbiografiska anteckningar. Så han skriver var han gått i skola. Han gick i Eksjö skola. 1594 började han där. Året efter så skrev han att han började i Linköpings skola. Och sen så skriver han om slaget vid Stångebro, att han såg det, eller han var vittne till polackerna som kom till Linköping.
Och det klämmer han in
i det här, och sen så skriver han också om Linköpings blodbad, att han bevittnade det. Det var stor gråt på torget. Och sen så i notisen efter sig att sen så började jag i Växjö skola 1602. Och sen sist ner så beskriver han att han har haft Gustav Adolf på besök, åtminstone, vad var det, 7 gånger tror jag. Så det är de sakerna han kommer ihåg. Skolgången, Stångebroslaget, Linköpings blodbad och att kungen varit på besök.
Ja, jag tänker på det är en slags fläkt av det här muntliga traderandet som har funnits så länge, och sen att man liksom samlar ihop vad som var viktigt och skriver ner nu då. Ja, jättespännande. Ligger boken kvar i bråtet?
Nej, det ligger inte kvar i bråtet. Jag och vaktmästaren flyttade till säkerhetsmontern. Så ser vi vad som kommer hända med det så småningom.
Och jag tänker, den församlingen får ju någonting att berätta om också. Vad tänker du om det här? Är vi dåliga på att berätta vad vi har, när vi inte ens vet vad vi har, är klart, men skulle vi kunna berätta och göra något mer av det här kulturarvet som vi har i kyrkan?
Ja, det tror jag absolut. Det tror jag definitivt vi skulle kunna göra. Alltså, det svåra är ju att det är material som inte är alldeles lätt att ta till sig. Alltså, gammalt altarskåp eller en tavla eller ett epitafium, det kan man liksom se vad det föreställer och sådär. Men sådana här gamla böcker som ibland är på latin, de är lite svårt att liksom se.
Och det kräver ju att man kan berätta om det på ett bra sätt. Liksom.
Men man kan ju ställa ut dem, visst, och tittar man på de här gamla banden så är de värda, det är ju ett kulturarv bara i sig. Det här konstnärligt utförda bokbanden.
Jo, men gamla böcker fascinerar ju ofta. När man går på någon så här antikvariat och tittar på böcker så hamnar i alla fall jag ofta på de här gamla sektionerna och tittar. Det är fascinerande med böcker. De här värdefulla, de kan vara värdefulla också. Har du någon, vad är det värdefullaste du har hittat? Den värdefullaste?
Nu är det nog den här, skulle jag tro. Just därför att den var i så pass bra skick. Jag har inte den kompetensen att bedöma värdet egentligen, utan det måste ju någon som kan den marken. Jag kan killgissa, det kan jag göra. Inte mer än så. Men en 40-50 tusen, minst.
Har andra visat intresse för det här som du upptäckte som du har gjort och saker som har kommit fram? Har det liksom andra kunnat tillgodogöra sig, andra forskare eller?
Nej, inte, alltså projektet har inte varit igång så länge, så det, tanken är ju att jag ska ju skriva en rapport på det här naturligtvis.
Mm. Och efter den här podden så kommer många förfrågningar, vet
yeah. Nej. Men så att det kommer ju på något sätt att offentliggöras en hel del av det här. Sen en viktig aspekt av det här som olika kategorier av professionella, så att säga, de tänker ju lite olika. Vissa tänker på bevarandet, vissa tänker på säkerheten och vissa tänker på tillgängliggörandet. Och tillgängliggörandet, då tänker man kanske först och främst alltså montrar, man visar upp det. Men en annan aspekt av tillgängliggörande, det är ju digitaliserande. Att man skulle kunna samarbeta med stiftsbibliotek. Det finns ju en kulturarvsportal som heter Alvin, där som Linköpings stiftsbibliotek, Lunds universitetsbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek och Göteborg tror jag är med där.
Det är inte den som heter Kulturarv Östergötland, nej.
Nej, det är inte
det.
Det
är något helt annat.
Utan det här är en portal där man då digitalisera böcker framför allt och olika föremål i samlingarna och lägger ut. Så att en sån lösning, om man kan lägga fram pengar till, är ju en tanke.
Man skannar alltså böckerna så att man kan gå och bläddra i dem.
Ja,
då.
Precis. Mm. Och titta på det. Och det är ju bra ur ett bevarande syfte också, att man faktiskt inte behöver, för det tar ju på materialet att bläddra i det och sådär.
Mm.
Men när det gäller tillgängliggörandet, så en nästan viktigare aspekt som jag tycker, det är att man skulle katalogisera det. Alltså det borde katalogiseras ordentligt och helst så skulle man ju ha någon bibliotekarie, alltså ta in en bibliotekarie som ansvarar för att det här läggs in i den nationella biblioteksdatabasen Libris.
Mm. Ja, precis. För vad som finns, det är ju liksom allas kulturarv. Så egentligen har ju alla rätt att veta och se.
Ja, jo. Ja, till en viss gräns, höll jag på att säga.
Mm.
Vi måste tänka på bevarandet också.
Mm.
Och så att man ska kunna ha möjlighet att titta på det. Men man behöver expertis som övervakar.
Mm.
Övervaka tittandet så att det inte blir förstört.
Ja, men precis. Ja, men det förstår jag absolut. Man kan inte bara lägga ut de här så alla får bläddra. Men jag tänker nog mer att skanna och katalogisera och så. Du tittar ju inte bara på böcker, utan det är väl också kyrkoarkiven som, om det finns någonting kvar som inte har överlämnats till arkiven, va?
Ja, det ingår i uppdraget att göra. Fast jag tittar inte så mycket på det, utan jag konstaterar att det här är arkivmaterial. Det måste ni göra någonting åt. Det kan inte vara här. Lägg det i arkivet och gå igenom det och se om det ska iväg till Vadstena eller kommunarkiven eller något sånt.
Mm. För kyrkoarkiven, det var kyrkan. Svenska kyrkan särskildes ju från staten år 2000, och innan dess var det ju till Svenska kyrkan som släkt, forskare och så vidare ringde till för att man hade arkiven. Svenska kyrkan hade ju arkiven då, och det handlar ju alltså om att födelse och död och dop och allting som antecknades i kyrkoarkiven.
Just.
Men nu för tiden så hänvisar vi ju alla släktforskare till, i vårt område så är det Vadstena. Men det finns det mycket kvar som inte har överlämnats som släktforskarna skulle kunna få?
Ja, alltså jag har inte hittat så mycket. Det som jag hittat är gamla, vad heter det, nattvardsgångsförteckningar. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det heter. Det finns något rätt term för det.
Mm.
Men alltså statistik över nattvardsgäster.
Mm. Och sånt kan ju vara nog intressant, för jag tänker just släktforskare, de benar ju varenda liten ledtråd. Alltså, så är det ju faktiskt.
Allt är ju
intressant.
Jo. Men det är svårt för mig. Ibland är det ju kopior. Att man har liksom två exemplar, ett i kyrkan och ett i arkivet. Så att det är inte säkert att det är unikt på något sätt.
Nej, men precis. Mm. Jag tänkte på, du hade ett blogginlägg och det har jag inte med mig här nu när jag har dragit ut allt på papper, för vi hade ingen vettig skärm att titta på. Men det blogginlägget så argumenterar du lite grann om, det var någon politiskt utspel där man vill dra in alla statliga bidrag till Svenska kyrkan, med anledning av att Svenska kyrkan ju är en religiös, jaha, organisation. Just, ja. Eller hur? Känner du igen det, ja, inlägget?
Det var väl, vad heter det, Marie Samuelsson i Svenska Dagbladet. Det var en ledarartikel. Var det,
som, så var det. Och man tänker inte ofta i politiken på aspekten att Svenska kyrkan förvaltar det här stora kulturarvet och kanske behöver då medel till för att kunna bevara, för att kunna få, ja, men allt, gör allt som du gör,
yeah,
för att kunna berätta och sådär. Kan du inte resonera lite kring det där? Yeah. Tyckte jag var intressant.
Ja, alltså, på sätt och vis kan jag ju hålla med den här ledarskribenten. Att den som har att de religiösa samfunden ska klara sig helt utan statliga medel. Att ska, har man en verksamhet så ska man liksom kunna finansiera den själv. I princip så kan jag kan förstå resonemanget. För att det är liksom, vad ska staten hålla på och kladda i alla det blir ju liksom, visst man får pengar, men man hamnar ju också i statens ledband någonstans. Jag vet inte, liberalistiskt eller någonting sånt perspektiv, så kan man ju tycka att det är en aning problematiskt. Men när det gäller just det här med kulturarvet så är det ju ett uppdrag som kyrkan sköter, så att säga.
Mm.
Inte bara för sin egen, alltså hade det bara rört det liksom föremål och inventarier som har en inomkyrklig användning. Alltså liturgiska böcker, om man liksom vill berätta den kyrkohistorien eller den liturgiska historien eller vad det nu är. Då kan man ju tänka sig att då skulle det varit kyrkans uppdrag att sköta det på egen hand och inte få något. Men nu är det ju lite större än så. Därför att det är inte bara det rent inomkyrkliga som finns där, utan kyrkans plats i samhället historiskt har ju varit så oerhört centralt. Mm. Alltså både fysiskt och kulturellt.
Precis, och jag tänker ofta att det går inte att särskilja. Många vill liksom särskilja Svenska kyrkan till en slags privat, religiöst, filosofiskt. Mm, men i och med att vi har varit statligt, och alltså kyrkan har varit en sån del i det dagliga livet och allting, så går det ju knappast att särskilja på det sätt som en del vill göra idag.
Nej. Jag vet inte om man skulle någon lösning på problemet. Det vore ju liksom att staten löste in allt.
Och allt det blir ju väldigt tråkigt. Ska man då liksom sätta alla altartavlor på museum? Ja, ska man liksom avkristna alla kyrkor och använda dem till någon, liksom, lokaler för, jag vet inte, sälja till bostäder eller något i värsta fall? Ja, men jag tror inte folk vill. Man tänker inte på konsekvenserna.
Nej, en viktig poäng med det kultura, det är ju just att ha kvar det i dess rätta kontext.
Precis. Ja. För där har du det i sin naturliga kontext. Det är ju liksom, man kan känna historiens vingslag när man går in i en kyrka. Samtidigt som det är en, liksom, aktuellt idag.
Mm.
Ja. Ja, det är en problematik som tål att tänkas på. Nu undrar jag om du har något. Har du någonting speciellt du vill berätta? För nu börjar det dra ihop sig. Om du har någon mer upptäckt eller någonting du har tänkt på när du har varit ute och grävt i alla arkiv.
När du frågar mig så mina historiska intressen, de ligger ju framförallt kring reformationen. Så att det är sånt material som jag letar efter. Och sådär. Men jag har jobbat en del med undervisningshistoria, och där finns ju rätt spännande grejer ifall man tittar på 1800-talsmaterialet. För där har vi ju de gamla sockenbiblioteken finns ju ofta kvar. Det vill säga grunden till det som idag är folkbiblioteken. Att man från slutet av 1700-talet under 1800-talet hade boksamlingar i anslutning till kyrkorna. Det var liksom kyrkorna och socknen då som gemensamt förvaltade det här. Och där man då kunde få låna för en liten avgift. Och bland de här, ofta är de ju uppblandade med skolbiblioteken, så i de här så hittar man ju väldigt mycket gamla, gamla skolböcker och läsebok för folkskolan och sådär. Och just den här 1800-talets utbildningshistoriska utveckling är ju, och upplysningshistoriska utveckling är jättespännande. Och genom att titta på de här samlingarna kan vi också se kyrkans roll i det. Därför att ofta när man jobbar med utbildningshistoria, då ser man i litteraturen och i den vad ska man säga, diskurs som förs i lärarutbildningar. Jag har själv jobbat med just de här kurserna i lärarutbildning. Så poängterar man ofta att kyrkan är en konserverande kraft. Att man inte är så intresserad av det här med utbildning. Och man vill liksom ha en exklusiv utbildning för folk som ska bli präster och ämbetsmän.
Bibelkunskap för folket.
Ja, bibelkunskap för folket. Mm. Men tittar man på de här biblioteken så ser man att det är ju ganska avancerade saker som man får sig till livs. Det är inte bara katekesen. Det är inte bara, utan det handlar om geografi, och geografi, så är missionen intressant också. Att man får veta om andra delar av världen och missionsfälten då, som man tänker sig det här.
Den drivande kyrkan, ja, har du hittat?
Ja, jag tror faktiskt att det är inte så enkelt så att kyrkan bara är konserverad, utan det finns en upplysnings ambition i det man gör och i grundandet av folkskolan på
Ja, och jag tänker att det här visar ju på föreställningar och kanske fördomar som vi har idag, som gör att vi inte riktigt kan se hur det var förr, för att man har fördomar om kyrkan och hur kyrkan ska ha varit och auktoritär och det liksom så det är ju väldigt intressant att du tittar och ser det här, tycker jag. Ja. Har du gjort någon annan så här revolutionerande historisk omskrivning av historien?
Nej, det har jag väl inte gjort. Men får jag komma tillbaka till reformationen?
Ja, men reformationen får du alltid prata om, absolut.
Det var, jag gjorde en inventering i en kyrka, och jag hade sällskap då av en dam som arbetade med studiecirklar kring kulturarvet, det kyrkliga kulturarvet. Och mitt i den här inventeringen ringer min hustru, och hon ställer en något raljanta fråga: har du hittat den heliga graalen? Nej, jag har inte hittat den heliga graalen. Jag tyckte liksom att det är mest det gamla vanliga, liksom. Det är de här kyrkliga böckerna. Och sen när jag har lagt på så frågar den här damen: ja, men vad skulle det heliga graal vara? Ja, tänker jag. Alltså, i princip allt som har med reformationen att göra är spännande. Men det som kommer från Johan den tredjes tid är speciellt intressant. Därför att då har vi den här liturgiska striden i Sverige. Med Johan den tredjes ambitioner att, så att säga, ena de stridande kyrkorna. Och liksom, han tänkte sig att han skulle gå i bräschen för ett enande mellan lutheraner och katoliker. Då. Och i den här ambitionen så vill han genomföra en skönare och vackrare gudstjänst. En liturgi.
Mm.
Och egentligen den här liturgin är ju inte så katoliserande som man ofta tror att den var. Det kanske den egentligen inte var, utan den är nog i princip rätt så luthersk. Men det är ett initiativ som kommer från kungen, och det gör ju att, får man svära, att det tar hus i helvete rent ut sagt. Och en tongivande del av prästerskapet blir väldigt upprörda på det här. Så att den liturgiska striden under 1570 och 80-talen är ju jättespännande. Så allt material som kommer från den tiden tycker jag är fantastiskt fascinerande.
Det är den du pejlar in först.
Ja. Så jag säger det, att någon från material från Johan den tredjes tid, det är liksom det som är det mest spännande. Och i det ögonblicket så tar jag då fram inslaget i papper en handbok från 1500-talet som är tryckt 1586.
En kyrkohandbok. Kyrkohandbok, ja. Alltså som visar hur mässan ska liksom utföras, och alla delar.
Alla ritualer, dop och sånt där.
Mm.
Och då kan vi visa på här har vi det. Och det är då det är ett omtryck av en gammal handbok, så den är ursprungligen från 1550-talet, och sen så har den tryckts om 1586, och den har uppenbarligen använts därför att den är väldigt sliten. Det fattas jättemånga sidor i den, titelbladet är borta, så att jag får gå till gamla bibliografier för att identifiera vad det rör sig om. Men den är från 1586, men delar är borta och då har man ersatt dem med handskrivna delar. Så att man har då skrivit av ett gammalt exemplar och lagt in noter och liknande för att det ska, för att den ska vara komplett. Och sen har man bundit ihop det med en undervisning på vers om Jesu död och uppståndelse som skrivits av Lars Petri.
Mm.
Och så är det ett sånt här snyggt 1500-tals band då med dekorerat. Som
är det då under 1500-talet när titlarna var så hemskt långa? Eller vart är vi då?
Ja, de är långa ända fram till, ja. Ja, man kan hitta långa titlar på 1700-talet också.
Ja, och alternativa titlar hela tiden.
Ja, ja. Jo, men det, jag brukar göra så att när jag ska registrera de här böckerna för att mina uppgifter ska bli användbara sen så klipper jag ofta in referenserna från Libris i mina Excel-dokument då, som jag använder mig av. Och de titlarna är ju jättelånga. Så att de tar en del plats.
Det förstår jag. Mm. Ja, jag tror att vi måste avsluta här och vi ser fram emot att höra och se mer när du har gått igenom allting och kanske till och med att du får utveckla 1570-talet lite grann kan vi hoppas på. Du som lyssnar får gärna skriva ifall du har frågor eller ifall du har idéer på vad vi ska ta upp i podden. Och då har vi en mejladress kulturarv@svenskakyrkan.se kulturarv@svenskakyrkan.se. Så mejla gärna och kom med ris och ros och idéer. Och tack så mycket Martin för att du var med. Det var väldigt spännande och fascinerande att lyssna på.
Ja, tack.
Tack.